Hej HR! Förändringar pågår överallt i våra organisationer och innovation är nyckeln till framtiden. Men hur ska man hänga med på allt? Jo, genom att samla så många perspektiv som möjligt. Mitt namn är Lena Bjurner. Jag är generalsekreterare för Sveriges HR-förening. Och i den här podden träffar jag generalister och experter från näringsliv och offentlig sektor, från startups och stora organisationer. Det blir korta smakbitar om vad som pågår just nu och tankar kring framtiden. Häng med! Hallå, hallå allihopa och välkomna tillbaka till Hej HR och första avsnittet efter sommaren. Jag hoppas ni har haft en fantastisk tid och hämtat en massa kraft här inför den kommande hösten, som ju egentligen kommer full fart, men i alla fall här i Stockholm idag så känns det som sommaren är lite tillbaka i någon sorts härlig sensommar. Och jag vill säga välkommen till min första gäst. Välkommen!
Tack så mycket!
Jag kan inte du bara först berätta, vem är du?
Maria Hamstedt, brukar kallas för Mia, är ansvarig för inkludering och mångfald på SCB sedan lite drygt 3 år. Men har en ganska lång historia i SCB sedan lite drygt 1984. Så att jag är en ganska långväga SCB-person.
Vi pratade om det lite som hastigast här innan. Jag har ju varit en betydligt kortare stund på SCB. Även om den korta stund jag var där upplevde jag det som ett fantastiskt fint företag att arbeta på.
Ja, jag kan bara hålla med.
Du, hur har sommaren varit?
Ja, men jag tycker att den blev ganska bra. Jag var lite orolig i våras att skulle de här soltimmarna komma, och det gjorde de. Jag har fått både bad, sol och umgås med familj, vilket också har varit jätteskönt faktiskt att få göra det lite mer på riktigt nu.
Så ja, man har ju kunnat vara lite närmare nära och kära och även de äldre. Ja. Även om jag tycker att man fortfarande känner någon viss, att man håller kanske lite avstånd ändå och gärna ses utomhus, men ändå betydligt närmare än innan.
Ja, det har varit jättebra. Superbra.
Mysigt. Trevligt. Mm. Du, innan vi drar igång så brukar jag ju, nu checkade vi in lite med sommarhistorier, men ändå för att vi ska lära känna dig lite bättre så tänker jag dra ett kort ur bästa snacket.
Ja, just det.
Och det kan ju bli, som alla vet som lyssnar på den här podden, lite högt och lågt och lite vad som helst.
Spännande.
Ja, det är bäst jag sätter på mig mina glasögon så att jag kan läsa ordentligt. Då ska vi se. Här har vi den. Skulle du hellre endast kunna skrika eller endast kunna viska?
Endast kunna viska. Mm. Ligger närmare min personlighet. Ja. Tror jag.
Någon mer
reflektion kring varför? Kring det, ja. Men jag är nog mer också som person. Kanske upplevs som lite mer åt det tystlåtna hållet än att jag ständigt pratar och håller låda. Så att det handlar nog mer om att den ligger närmare mig. Och jag tror faktiskt att man behöver inte skrika för att bli hörd heller.
Nej, det tror jag att du har alldeles rätt i.
Mm.
Nu ska vi i alla fall prata. Vi kan väl försöka ha någon normal samtalston. Jag behöver varken viska eller skrika. Men jag kontaktade ju dig därför att jag fick så många tips om det arbete som ni gör just inom mångfald och inkluderingsområdet och blev väldigt nyfiken på det arbetet. Kan inte du berätta lite grann om vad som händer hos er på den fronten?
Bara att jobba med inkludering och mångfald gör att man måste jobba med mångfald också utav olika sätt att faktiskt ta sig an både inkludering men också mångfald. Men om jag ska bara titta lite på vad som händer de närmaste veckorna för mig, så på torsdag så ska jag vara med i det som hos oss kallas för en skolstart. Vi har en global läroplattform där vi också liksom startar upp för att vi ska få alla att lära sig mer. och har ett självdriv i det. Och då kommer jag tillsammans med organisationen MÄN och Sara där. Eller förlåt, Lina blir det. Vi ska prata om en metod som heter Bystander Intervention. Som handlar om åskådarperspektivet och hur man faktiskt kan jobba med det för att få till förändringar i beteenden och kultur. Och vi använde den metoden när vi gjorde vår utbildning kring sexuella trakasserier som ett exempel. Så att nu ska vi titta lite vidare på den och se utifrån ett bredare perspektiv. Hur och på vilket sätt skulle vi kunna kanske använda den också i inkludering och mångfaldsarbetet?
Spännande. Och om du skulle beskriva lite närmare hur det... Ja, om vi då tittar på, även om det inte just har med mångfald och inkludering att göra. Det har det i och för sig också. När jag tänker ett litet varv till. Mm. Men just när ni jobbade med den i MeToo-arbetet. Hur använde ni den då?
Men det handlar ju om hur kan man motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Och det man vet också enligt forskning det är ju att det är väldigt svårt för den som är utsatt att faktiskt anmäla eller berätta om det. Och det finns jättemånga olika faktorer som påverkar. Och då har man sett bland annat kraften i alla som finns runt omkring och som är vittnen till en situation. Om man kan hämta den kraften istället och hjälpa den som är utsatt men också den som utsätter att förstå att det här är ett beteende som inte accepteras så blir ju inkluderingen på arbetsplatsen väldigt, väldigt mycket bättre. Så att sexuella trakasserier, det kan man ju säga, det är ju baksidan av att ha en icke-inkluderande kultur också. Och diskriminering och trakasserier ligger ju där under också. Det kommer vi att djupa vidare i.
Det låter både klokt och spännande tycker jag. Att just lägga lite ansvar på de som är runt omkring. Att notera vad de ser och att också lyfta det.
Ja.
För jag tror verkligen så som du säger att den som själv är utsatt. Det är inte så lätt att flagga alltid. Nej. Men det är många runt omkring som ser som skulle kunna göra det.
Och den bygger ju också på att utifrån vad du själv är bekväm med, hur skulle du vilja agera? Ibland kan det vara att du till och med efteråt kontaktar den personen som har blivit utsatt för att efteråt kanske se till att det ageras. Men är du tillräckligt komfortabel i själva situationen, då kan du ju också direkt kanske adressera det till individen som utsätter den andra. Men det behöver inte vara det. För alla som står runt omkring, det finns krafter där också som gör att man gör eller inte gör någonting i situationen. Så det kommer vi att titta. Så att alla ska bli mera modiga att faktiskt göra någonting.
Väldigt spännande. Jag vet att ni jobbar på fler fronter också med mångfald och inkludering. Vill du berätta någonting om...
Hela arbetet är ju också ganska brett. Men om man ska titta på lite liksom hur har vi tagit oss an det också. Så har vi försökt att titta på, okay, men var finns det, om vi tar typiskt sett eftersom vi pratar om HR här. Vilka HR-processer är viktigare för att du kan ha en större impact i själva situationen när en HR-process är stödjande i den. Och som ett exempel kan man ta till exempel rekrytering. Den är också en ganska vanlig att man säger, ja men det är här som du kan ta ett beslut också. Men då också bryta ner själva rekryteringsprocessen i kanske lite mindre delar också. För att se, okej, men var i den här processen skulle vi kunna utveckla någonting eller göra någonting som också stödjer resan dit som vi någonstans vill emot. Och den kan ju se lite olika ut beroende på hur det ser ut idag och vad man ska liksom framåt. Men tittar vi då på till exempel några exempel som vi har gjort. Så i själva, alltså när man ska bestämma vilka är det som man plockar in på intervju till exempel. Så har vi tidigare lagt tester. Så att ett antal definierade tester för en specifik position till exempel blir som ett väldigt viktigt komplement till CV:n till exempel, som kanske har varit det man bara har tittat på tidigare. Och har en CV som kanske inte matchar riktigt lika bra, men så har du gjort väldigt bra på alla tester eller delar utav testerna, så kan ju det göra att du faktiskt får komma på en intervju. Så att det är ett sätt som vi har försökt att minimera de biases vi har, men också få ett mycket bättre beslutsunderlag på vem tror vi kan passa i den här positionen. Och det man kan se, i alla fall hos oss, det är ju en del av en test som handlar om att hantera komplexitet och osäkerhet. Den är ju inte heller någonting kanske som man kan plugga sig till, utan det är någonting som man bygger på sig med erfarenhet på olika sätt genom livet. Och har man mindre bra på den, så kan den faktiskt också då bli utslagsgivande ibland på om man faktiskt blir erbjuden en position där det är viktigt, till exempel.
Intressant. Jag vet att ni har ju också jobbat med mångfald utifrån funktionsvariationer.
Ja, en del som jag tycker är värd att nämna, som vi också är väldigt stolta över, det är ju när ett företag som heter Unicus skulle starta upp i Sverige. Och det de har då, det är att de har bara konsulter som har någon typ av diagnos kring Aspergers spektrat. Och vi vet, både av egna erfarenheter men också med den forskning och så som finns och det som Unicus kom in med, att det är tyvärr alldeles för många som är utanför arbetslivet. Man kanske har jobbat men har haft svårt att behålla jobb, eller kanske aldrig ens har kommit in och fått ett jobb. Och då hittade vi ett samarbete med dem, och de nischar ju in sig på olika typer, framförallt inom det som är tech, testare då till exempel. Så att då har vi ett antal konsulter från dem som jobbar hos oss, men där vi har ett jättebra samarbete skulle jag säga, som har varit jätteviktigt för att få det att fungera så bra som möjligt, både för individen men också för de kollegor som finns runt omkring. Att Unicus är med hela vägen och stöttar och hjälper till både individ men också chef och eventuellt kollegor i att förstå vad behöver vi tänka på när vi ska jobba tillsammans för att det ska bli bra för alla, och framförallt då för en individ som har någon typ av Asperger-diagnos. Så att det har fungerat jättebra. Och det jag ser och det jag hör, det är de både chefer och medarbetare som har varit de som också jobbar tillsammans med personer från Unicus. De blir ju extremt stolta också i att de faktiskt är med och gör någonting som är, kanske, jag ska inte säga mer viktigt, men viktigt för individer som kanske inte har samma förutsättningar.
Ja, det låter väldigt bra det här att jobba med liksom hela gruppen runt omkring och få helheten att fungera. Det är ju en förutsättning någonstans för att det ska bli bra för individen som kommer ut i organisationen.
Ja. Mm.
När du blickar lite framåt och så, det ni jobbar nu, vad är utmaningarna som du ser?
Det är så laddat och känsloladdat i många delar av de här frågorna. Och det tycker jag, man väljer ju olika vägar fram. Men jag och vi har valt att vi ska försöka jobba med hjärnan och försöka väcka så lite amygdala reaktioner som möjligt. Och de ser ju olika ut beroende på vem individen är. För att på det sätt tror vi att vi också kan få framgång i det jobb som vi gör. Men med det sagt så behöver det finnas en variation av hur man tar sig an och hur man jobbar med de här frågorna. Så att det behövs också andra sätt. Så att det tänker jag, det är en av de stora utmaningarna också, att hitta rätt sätt för just kanske den här gruppen eller just den här individen eller just den här delen. Vi är också en global organisation som finns i 20 plus olika länder där man har olika historia, man har olika sätt liksom att ta sig an de här frågorna. Och det är ju också en både rolig och utmanande väg framåt som kommer att finnas där hela tiden, tänker jag.
Och när du säger att jobba med hjärnan, då tänker jag rätt om jag tänker att utifrån att genom att ha mångfald så har, ja, men så skapar det fördelar och det skapar bra kultur, det skapar framgång och så. Eller hur tänkte du med att man använder hjärnan?
Det du säger, absolut. Men det jag menar där, det är att hur kan vi jobba så att vi väcker så lite negativa kopplingar som möjligt? Bara att tänka på, okej, men hur skriver vi? Hur kommunicerar vi? Vilka ord använder vi? När börjar vi använda vissa ord? Hur kan vi också ha en inkluderande dialog? Så att inte någon känner att vi måste våga prata om det som är viktigt att prata om. Men min upplevelse och min erfarenhet är väl att många går in kanske i en workshop med också någon typ av förutfattad mening att okej, jag kommer inte kunna säga det jag tänker för att det är inte legitimt eller vad det nu kan vara. Jag tycker att vi behöver jobba mot att vi kan ha en inkluderande dialog, men vi måste våga prata om det som också är kanske jobbigt ibland och försöka hitta göra det och göra på det på sätt som tar oss framåt. Min erfarenhet i alla fall, det är ju att i olika kulturer, olika team, olika företag, olika team i företaget beroende på konstellation, så behöver man verkligen fundera kring, okej, för just den här gruppen, vad kommer framgångsfaktorn att vara? För att vi också ska kunna ha liksom, de riktiga reflektionerna och dialogerna. Så att det är ju en utmaning också, att liksom hitta det här och hitta balansgången i det.
Mm. Och har ni någon så här uttalad målsättning och vilka liksom möjligheter ser du framåt?
Dels så har vi ju en policy där vi har, och jag brukar alltid säga att den är väldigt läsvänlig, och det är den faktiskt. Men där har vi också samlat både våra ambitioner, vad vi tänker, vad vi ska fokusera på och vad vi tycker är viktigt i de här frågorna. Och vad menar vi med mångfald och vad menar vi med inkludering. Och utifrån den så har ju vi sen bestämt våran ambition. Vad är våra fokusområden och hur ska vi liksom ta oss an det här? Jag kommer inte ihåg om jag svarar på din fråga nu ens en gång.
Jo, okay. Mål och möjligheter.
Ja. När jag tänker mål och möjligheter så, och nu tar jag hur jag själv tänker, att ibland så tror jag att man för lätt och för snabbt går in i att sätta målen, sätta stretchmålen. Och min erfarenhet är att ibland så kan det då bli för mycket fokus på att leverera på det som man har satt som ett mål och ett target på just det här året. Där jag mer kommer utifrån att för att få förändring i de här frågorna, så absolut, det finns delar av det, men det största jobbet handlar om att faktiskt få till en förändring i beteenden och kultur. Och den är en mycket, mycket längre resa och den är mycket, mycket svårare att målsätta. På det sättet som man kanske kan göra utifrån vissa mångfaldsgrupper till exempel eller kategorier. Själva inkluderingen och det jobbet som behöver liksom verkligen komma på plats. där. Jag är lite rädd att man kan missa hur mycket jobb som krävs där för att faktiskt kunna komma i mål.
Mm. Intressant. Det är ett jättespännande jobb ni gör, och just att det är från så många olika aspekter, vilket just landar i den här inkluderingen som ju blir, för egentligen oavsett vilken mångfaldsaspekt man tittar på, så är ju inkluderingskulturen det avgörande för om man lyckas eller inte.
Mm.
Jag är ju alltid väldigt nyfiken på att höra vilka tips som man har till våra andra HR-kollegor som lyssnar på det här. Vad är dina 1-3 bästa tips utifrån det du har lärt dig hittills?
Mm. Och jag bara tar min egen resa. Så nu har jag jobbat med det här i lite drygt 3+ år i själva den formella rollen. Sen har man ju, eller jag har med mig erfarenhet i mina tidigare roller inom HR och så vidare. Men det jag har tänkt på, började nog tänka lite drygt 1 år efter jag hade suttit i rollen. Det var att det har hänt, eller det hände väldigt mycket i mig under det första året. Att när jag dök in i alla frågor och liksom började lära mig, började lyssna på människor, började få olika perspektiv. Jag läste jättemycket olika, du vet, såna här rapporter och sånt som kom, och lite böcker och så. Så att min reflektion och mitt råd skulle jag säga, det är att man inte för tidigt bestämmer sig för hur och på vilket sätt ska vi jobba med de här frågorna här. Utan att man tar lite tid på sig i början och landar själv. Beroende på hur väl man känner företaget, känna företaget. För det går inte att ta ett koncept och bara lyfta över det till en annat företag. Utan man måste förstå hur och vad i våran kultur kan vi jobba med här. Och på vilket sätt och vad är de viktiga frågorna. Så att låt det få ta lite tid innan man kanske också då sen, vilket man oftast har förväntningar på sig, blir lite mer tydlig. Okej, så här, hit ska vi, det här är actions och så vidare. Så här kommer vi att ta oss an det här jobbet. Och behöver man göra det, så lämna lite utrymme för att det ska finnas flexibilitet i att faktiskt utveckla åt det ena eller andra hållet sen. Så att det är väl en del om man ska ta sig an de här frågorna. Sen tänker jag också att man ska inte vara rädd för att testa olika sätt att jobba med de här frågorna. Jag brukar tänka att om det fanns ett sätt som var det rätta, då hade alla börjat jobba på det sättet nu och så hade vi hittat en lösning. Så att det här är en komplex fråga som över tid också har förändrats beroende på vad som händer i världen, vad som händer i liksom våra egna länder och så vidare och så vidare. Och vad som är på agendan. Det jag tänker där, det är att testa, köra lite piloter, utvärdera. Men också våga titta på vad är det som väcker nyfikenhet. Och det jag också har haft framför mig, det är att vad kan vi göra för att inte skamma personer som finns med i en diskussion eller som känner sig utpekade. Hur och på vilket sätt kan vi ha en diskussion, men där vi inte liksom har ett sätt att prata på där andra känner sig skammade. För då tror jag att då tystnar människor. Så att det är några tips.
Jättebra. Det här med att ta sig lite tid och sätta in i, tycker jag att man någonstans har också lärt sig med vägen, lite nästan oavsett vad man ska ta sig an. Det är så lätt att man kommer in med en bild av hur det här ska göras eller lösas eller vad man ska åstadkomma. Men när man väl börjar att ta in lite fler perspektiv än de man hade när man kanske tillträdde en tjänst, så ser man ju snabbt att det finns så många andra perspektiv och vinklar och sådär. Så att om man ska hitta en bra lösning som verkligen ska driva på riktigt åt rätt håll och framåt, så behöver man ta sig lite tid att sätta sig in i det ytterligare. Så, och i den här frågan kan jag tänka mig mer än annat. Och sen tycker jag är väldigt intressant också den andra delen som du lyfter där. Det är ju så lätt idag att vi hamnar i de här lite polariserade lägena också. Ja. Kanske inte riktigt så på en arbetsplats fullt ut att det blir det, men det är ändå i olika format så blir det ju just den samma reaktion eller vad man ska säga. Ja. Så att det är ju också intressant att höra att du lyfter det som en lärdom att försöka just att inte hamna där.
Mm. Och sen är det ju det jag kan uppleva i alla fall mer i början kanske än nu, det är att det finns ganska mycket starka åsikter också kring vad man ska, inte ska, när har man kommit någonstans, kan man komma någonstans, beroende på till exempel som jag tyckte kanske var mer tydligt i början men som inte alls är på tapeten idag hos oss, det är ju hur ser den högsta ledningen ut. Och det jag upplevde att jag mötte mycket i början, det var ja, men det spelar ingen roll vad vi gör om inte den ser ut på ett speciellt sätt. Medans för mig så är det ju att okej, men om vi bara fixar det, har vi fixat allting då? Nej, det har vi ju inte, utan det stora jobbet är ju det som sker kanske därunder och i hela organisationen. Så att med det sagt att vi inte ska jobba med det, absolut inte, men vi kan inte gå och vänta på det, utan vi måste liksom starta igång med allting. Och allt tar tid. Så att och idag så ser vi att vi har ju fått till också en annan, till exempel könsbalans i vår högsta ledning också.
Mm. Man får jobba på flera olika sätt som du har sagt redan tidigare i podden och även på olika nivåer.
Ja. Mm. Och jag tänker också lite det som vi sa i början, ska man skrika eller viska? Det gäller väl att lyssna, kanske inte på de som skriker högst utan... jag tenderar att lyssna mer på de som viskar i de här områdena, för de har oftast, tycker jag personligen, kanske lite mer intressanta perspektiv ibland.
Spännande. Du, jag tänker också med det som du jobbar och för er och sådär, vad skulle ni kunna få hjälp med från några som oss, liksom en organisation för HR. Ser du något område där du skulle kunna få stöd i ditt jobb ifrån oss?
Jag tänker till att börja med så är det ju bara att liksom finnas på näthinnan. Att veta vad det är som finns. Och det kommer ju ganska mycket information idag, både via mejl och allt vad det nu är. Så att en del handlar ju om att sätta sig på näthinnan. Men om man tittar på mig och den roll jag har och det jobb som jag jobbar med, så är det ju att hitta lite nya perspektiv kring hur kan man jobba med de här frågorna. Då blir jag nyfiken.
Mm. Jättebra. Får vi tänka på det? För det är ett område som vi självklart brinner väldigt mycket för.
Mm.
Mm. Tack. Och nu är jag säker på att många som lyssnar på den här podden kommer vara nyfikna på att höra mer från dig och kanske dela med sig av något perspektiv som de har som du möjligen inte har tänkt på innan.
Jättegärna.
Hur kommer man i så fall i kontakt med dig?
Jag tror att det lättaste idag det är nog att skicka ett mejl eller via LinkedIn. Connecta där. Och jag heter ju då Maria. Hamstedt@scb.se eller via LinkedIn så får man leta på mitt namn.
Perfekt, det var så jag gjorde.
Ja, ja precis.
Ja. Ja, men jättebra. Tusen tack för att du kom hit och kickade igång den här nya säsongen av Hey HR.
Stort tack för att jag fick komma.